bara tackar dig Jesus för att du är här mitt ibland oss just nu. Jag ber att vi verkligen ska förstå vidden och bredden och höjden och djupet av din kärlek till oss. Som gjorde att du valde att komma hit till vår värld och dö för våra synder. Och uppstå för att vi skulle kunna ha ett liv tillsammans med dig, Gud. Jag ber att du ska påminna oss om det under den här påskveckan som ligger framför oss. Vi vill bara lägga den här gudstjänsten och våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja. När jag var 17 år så hände något som kom att förändra hela mitt liv. Och det var under mitt andra år på gymnasiet som jag plötsligt fick jätteproblem med konstant migrän och huvudvärk. Liksom jag vaknade varje dag och hade fruktansvärt ont i huvudet. Alltså jag vet inte, om ni har migrän så förstår ni. Annars kan jag liksom inte beskriva det på ett annat sätt än att det är som att man har knivar som hugger in i tinningen på en. Det är typ bästa sättet jag kan förklara det på. Och detta hade jag. Jag vaknade med det och jag gick och la mig med det varje dag. Och det gjorde att jag blev väldigt trött, väldigt orkeslös. Jag tappade all energi. Jag blev väldigt låg för jag orkade inte med liksom så här, jag orkade inte med plugget, jag orkade inte träffa vänner. Det var vissa dagar som jag inte orkade göra någonting annat än att bara lägga mig under täcket i totalt mörker. Och det var så mitt liv kändes. Det kändes som att det var väldigt mörkt en period där. Och jag kom att leva med det här i 6 år. Konstant. Varje dag. Och under den första tiden. Eller under hela tiden. Vet jag att det var många som bad för mig. Och bad om att Gud skulle hela mig. Och ingenting hände. Och jag var så... Jag var så ledsen och besviken till en början. Jag var så här, varför gör du ingenting Gud åt min situation? Varför ändrar du ingenting? Varför hjälper du mig inte? Och den här texten som vi läser idag. Den handlar om när Jesus står och rider in i Jerusalem. För att han och hans lärjungar då ska delta i ett firande i Pesach. Nu kollar jag på Joel så att jag uttalade rätt. Pesach, som då är den judiska högtiden då man firar minnet av Exodus, som är liksom uttåget ur Egypten och hur Gud räddade och befriade sitt folk. Och de levde som slavar under extrem förtryck i Egypten. Och det står att Gud hörde sitt folks rop. Liksom. Han hörde deras klagan när de var slavar i Egypten. Och han ville befria dem. Och därför sände han Moses dit för att säga åt farao att du måste släppa Guds folk. Du måste sätta dem fria. Och det här ordet Pesach betyder att gå förbi och att skona. Och liksom syftar till den sista plågan, för Gud var tvungen att sända flera plågor över Egypten för att få farao att förstå att du måste släppa mitt folk, de kan inte leva så här. Liksom, det är mitt folk, jag tar hand om dem och nu kommer jag leda dem ut i befrielse. Men den här sista plågan då, Pesach, att gå förbi skorna, det var när Gud sände, dödade alla förstfödda i landet. Men han valde att skona alla dem som hade strukit blodet från ett offerlamm över sina hem. De husen gick han förbi och där fick alla leva. Och den texten som vi läste idag, den handlar också om ett slags procession. Inte ett uttågande, men ett intågande. Jesu intågande i staden. Och När Jesus kommer inridande så uppstår det, man kan säga, kaos i folkmassan. Folk börjar reagera så mycket. Och Jesus har tidigare under hela sin tjänst och under livet haft ganska låg profil. Han har hela tiden när han har gjort någonting eller sagt någonting så har han sagt till folket att nu har det här hänt, jag har helat någon här eller jag har predikat detta. Men var lite tysta, säg ingenting om vad som har hänt, säg ingenting om vem jag är. Men just den här dagen, då ville han verkligen synas och höras. Det är väl nämligen så att när han rider in så gör han det för att uppfylla de profetior som det står om i Gamla testamentet, i Jesaja och i Zakaria, där det står om en kungen som ska komma med befrielse till sitt folk, om den ödmjuka konungen som kommer inridande på en åsna för att upprätta sitt rike i hela världen. Och profetierna handlar om Messias, räddaren, kungen som ska komma och befria folket. Och det handlar lite om ett andra exodus. Om det judiska folkets befrielse ur förtryck. Och när Jesus då kommer inridande och upp mot templet så vill han att alla ska förstå att det är jag som är Messias, det är jag som är kungen som ni har väntat på och som det står skrivet om i profeterna. Och jag har kommit nu för att befria er. Och de fattar verkligen det här budskapet. Alla var så insatta, så pålästa. Underbart. Så pålästa om de här profetierna. Så när han kommer inridande där i staden, då förstår folket vad det är han vill försöka säga. Och det som följer honom då, det som ser honom, de börjar hylla honom som kung. Och de lovprisar honom genom att stämma in i Saltarsalmen 118 där. Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och Hosianna, det betyder faktiskt rädda oss. Eller hjälp oss. Det är vad det ordet betyder. Och det var vad de ropade. Jesus, hjälp oss. Och när vi vanligtvis ropar på hjälp så tänker jag att det ofta är i panik eller rädsla eller kanske förtvivlan för att vi befinner oss i en situation som är svår eller jobbig och som vi inte klarar av själva. Men den här gruppen gjorde inte riktigt det. De ropar ut hjälp oss för att de är i en situation som de inte klarar själva. Men de gör det med glädje och med tacksägelse. Som de sa, de lovprisar, det är en fest. Precis som vi fick se här framme innan med barnen. Och de hade nämligen ett hopp, en förväntan om att Jesus skulle komma och befria dem från förtrycket som de levde i då. Från förtrycket av kejsaren och den romerska makten. Och de förväntade sig kanske en ny politisk makt som skulle komma ovanifrån och styra och ta över från den här romerska politiska makten som var. Men Jesus ville visa på att han var en annan sorts kung. För jag tror nämligen inte att det var en slump att Jesus red in i staden den dagen han gjorde, att den profetian uppfylldes just den här dagen. För samma dag som Jesus kommer inridande i staden, så som den efterlängtade Messias, så var det även samma dag som familjefadern i varje hus, i varje familj, valde ut ett offerlamm som de skulle slakta under högtiden. Så de valde ut det och sen så tog de faktiskt med det in i huset. Så lammet fick bo i huset med familjen fram till sista dagen då de slaktade och firade och försonade sina synder med Gud. Och samma dag då rider Jesus in i Jerusalem och visar på, och han rider in mot templet och han visar då att jag är Guds, alltså faderns, den himmelska faderns utvalda. Och jag går in i templet, platsen där Gud bor, i hans hus, i hans hem. Och där var han de kommande dagarna fram till den sista måltiden, till korsfästelsen. Han ville liksom visa på att jag har inte kommit som enbart den allsmäktige kungen, utan jag har också kommit som den underordnade tjänaren. Och det står också att när han kommer till tempelplatsen, det fick vi inte höra nu, men när han kommer dit så står det också om hur han driver ut alla de som står där och säljer och köper. Och den här platsen av templet, den delen av templet, det var den där man faktiskt sålde djur som skulle vara försoningsoffer. Och när jag läste det så slog tanken mig liksom att detta blir också ett sätt för Jesus att visa på att ni inte behöver de här offren längre. Liksom, för jag är det fullkomliga offret. Som det felfria lammet som tar på sig all synd och försonar människan med Gud. Och skonar dem från döden. Han tar all skuld och skam på sig. Och är det försoningsoffer som ingen kan köpa sig till. Utan det är ett som vi bara får ta del av. Som vi får ta emot av nåd. Och även om folkskaran som följde Jesus proklamerade att han var Messias, så tror jag inte att de helt förstod betydelsen av vad Zakaria skriver när han messianska kungen som ska komma. Att han är den som segrar överallt, men han är också ödmjuk. Och hans seger blir honom given och inte vunnen. Och några dagar senare när Jesus korsfästs, så tror jag att många av de som följde honom ser det som slutet. Och många är nog väldigt besvikna. För de hade hoppats på att han skulle komma med förändring. När Jesus uppenbarade sig som Messias var det inte som makthavaren och den som de hade hoppats på, utan han kommer som tjänaren. Och hans kungadöme inrättas och hans kungliga auktoritet liksom blir bekräftad först när han dör på korset, när han böjer sig för sina motståndare. Och hans totala seger blir synlig när han dör men uppväcks igen genom Guds kraft. Som Gud ger honom segern. Jesus leder folket in i ett andra exodus. Men han visar också på att det inte bara handlar om ett uttågande. Liksom att lämna någonting bakom sig. Som de gjorde i Egypten. De lämnade slaveriet bakom sig. Utan det handlar om att vara på väg mot någonting annat. Det handlar om ett intåg. Det handlar om en väg till gemenskap med Gud. Och när han rider in i Jerusalem och leder vägen till templet, så är det inte det som är Jesus slutmål. Liksom inte ens korset är Jesus slutmål, utan det är bara en väg fram till målet. Men målet är du och jag. Och när Jesus dör på Golgata kors, så upprättar han vägen vidare. En möjlighet för oss till evigt liv och till en relation med Gud. Och världen idag, som Karin sa innan, den kan se väldigt mörk ut. Vi ser krig och miljöförstöring och ökad kriminalitet, fattigdom. Vi ser hur liksom den psykiska ohälsan stiger drastiskt. Och alltså för egen del så räcker det med att jag ser till mitt eget liv ibland för att se att det finns mycket mörker och mycket hopplöshet. Och ja, men det är inte mycket. Det kan kännas som att det inte är mycket man kan göra. Eller att man inte har kraften till att göra så mycket. Och det kan skapa väldigt mycket ångest och oro när vi ser oss runt omkring. Och på många sätt kanske vi kan förstå den här folkskaran som följde Jesus och som ropade Hosianna, hjälp oss! Jesus, vi behöver dig, vi klarar inte detta själva. Du måste rädda oss. Men på samma sätt så tänker jag att vi kan få ropa ut det i glädje och tacksamhet. I Matteus evangeliet så är det ofta liksom två grejer som författaren framför allt vill peka på. Och dels är det att han vill berätta om vem Jesus är, vad han sa och vad han gjorde. Men också att visa och förklara hur hans folk, samlingen, vi här, kan respondera och leva utifrån det. Utifrån vem Jesus är, vad han sa och vad han gjorde. Och i den här texten just då, så visar han på att Jesus verkligen är, han var och är kungen över alla andra. Och också att han är offerlammet som har vunnit segern över allt mörker och all ondska. Och sedan visar han även på att det som följer Jesus, oavsett vilken situation de är i, oavsett hur mörkt eller hopplöst det kan se ut, fortfarande kan leva i förväntan och hopp. För att vi har Jesus och vi vet att han har övervunnit allt och han regerar över allt. Och han har inrättat sitt rike av frid, av fred här på jorden. Redan här och nu, men ännu inte. Vi kanske inte ser det fullt ut, men det är redan här. Och vi förstår inte alltid varför saker och ting ser ut som de gör. Och varför Gud inte agerar som vi tänker eller tycker. Men, och det är precis som folket, tänker jag, som ville se en politisk ny makthavare. Och som ville se befrielse från förtryck genom en dominerande kung. Men istället så fick de den ödmjuke tjänaren som dog på korset för dig och mig. Men hans död innebar det. Det innebar befrielse. Bara inte så som de hade tänkt. Utan det var bättre. Och jag själv förstod inte varför Gud bara tog bort min huvudvärk och min migrän när jag drabbades av det. Varför jag var tvungen att gå med det så länge. Men det förändrade verkligen mitt liv. Jag tror inte det var Gud som gav mig huvudvärken eller migränen. Men han har verkligen kunnat använda det till någonting gott. Man kan vända alla situationer för att förhärliga sitt namn. För att göra sitt namn känt och sitt rike utbrett. För när jag var på botten insåg jag att jag klarade inte mig själv. Och Gud var då där och visade mig så tydligt att han var med mig i den här situationen, i den här perioden som jag tyckte var väldigt kämpig och väldigt tuff. Och jag kunde börja be och tacka Gud för att han var med mig i allt. För att han bar mig, för att han hade omsorg om mig. Och det förändrade mitt liv. Så att jag idag, liksom, även om mitt liv kan se svårt och hopplöst ut ibland för mig själv, så kan jag fortfarande vara väldigt tacksam och glad i det. För jag vet att Gud har det i sin hand. Jag måste inte kämpa själv. Utan jag är buren av Jesus, av det han har gjort. Och han har redan övervunnit allting. Som sagt, vi förstår inte varför världen ser ut som den gör. Eller varför våra liv ser ut som de gör ibland. Men vi kan Lita på att Gud har det i sin hand. Och att han har en större och bättre plan och tanke än vad vi har. Och därför tänker jag att vi kan stämma in med tacksägelse och lovsång i det Hosianna-rop som ekar över världen och genom historien. För Jesus, han är kungen. Han har övervunnit mörkret. Och en dag kommer vi få se hans rike av fred och frid helt och fullt här på jorden. Han är den som har öppnat vägen till Gud. Han har gett oss evigt liv när han dog för oss, för den här världen. Och han är den som kommer med ljus i alla tider. Ja, så Gud, vi bara tackar dig för att du verkligen är kungen över alla andra. Du är den som förtjänar all vår lovsång, all vår tacksägelse. Så jag tackar dig för att oavsett vad vi går igenom, du vet precis vad var och en av oss går igenom, så kan vi få ropa till dig med glädje, för vi har vår trygghet i dig, i att du har övervunnit döden, du har övervunnit mörkret. Så Gud, bara stämma in i det Hosianna-rop som folket ropade då, som vi får ropa idag.
Vi sjunger Hosianna.